Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Du lyssnar på ännu en jävla relationspodd med Sinat Pirzadeh och Yvonne Skattberg.
Mina damer och herrar och icke-binära, vi lyssnar på ännu en jävla relationspodd i samarbete med Acast, med mig, Sinat Pirzadeh och Yvonne Skattberg. Och idag har vi med oss, jag måste väl ändå säga att det har tagit oss lite tid att komma hit. Eller hur, Sinat?
Ja, sannoliken, men det är värt den som väntar på något gott.
Men nu är vi på plats och dagens gäst sitter här framför oss.
Vi har väntat länge på att kunna intervjua dig i hjärtat. Förra gången taxiförarens bil dog på vägen till oss.
Jag vet, ja. Vi har bara kantats av motstånd hela tiden. Vem har vi med oss då? Jo, ingen mindre än...
Alexander Ervik.
Festfixare och partymänniska.
Inte så mycket party för egen del, men
party
för andra.
Partykungen liksom fixar så att alla andra kan ha de bästa event de vill ha.
Ja, så är det ju.
Dessutom blivande författare om jag får be.
Om jag får ork till det, ja.
Det kommer.
Jag måste hitta rätt ögonblick.
Ja, men ja, verkligen. Det är inte bara jag. Jag tror det är många som väntar på din bok.
Kul. Ja.
Det är jätteroligt att vara här. Vi sitter alltså hemma hos Alexander idag. Är det Alex eller Alexander? Vad tycker du?
Alexander
är
tycker jag är trevligare.
Jag tycker Alexander
faktiskt.
Är jättebra.
Det är det som är mitt namn egentligen.
Ja. Jag tycker inte om när folk kallar dig för Alex. Men Alexander brukar jag tillägga.
Ja, men det är ju lite... Det är kanske, jag vet inte varför folk säger det. Går snabbare kanske. Måste ju vara det.
Men det är så otroligt vackert namn.
Ja. Vi sitter hemma hos Alexander idag i alla fall. Och din pojkvän. Som vi har skickat ut.
Eller han får inte komma hem.
Nej, vi har liksom... Johnny får inte komma hem nu tills vi är klara. Så vi ska snabba på, för jag tror att alla måste få lov att komma hem till sig själva.
Men Alex, ska du berätta, hur kommer det sig att man blir festfixare? Vilken linje söker man in på då?
Ja, men jag gick ju den långa vägen, så jag har inte gått någon utbildning. Det kan man ju naturligtvis göra. Man kan ju gå en eventutbildning om man vill. Men jag tror inte man blir den typen av festfixare som jag är, kanske via någon utbildning. Jag gör ju framförallt PR-event och lanseringar och bokpremiärer och filmpremiärer. Och grunden till det är ju någon form av nätverk. Så det var väl så jag blev det här yrket, kan man säga. Jag sa upp mig från ett arbete som jag hade jobbat på i nästan 9,5 år. Som chefredaktör på Finest. Det finns inte längre. Men då var det i alla fall Sveriges största livsstilssajt.
Ja, god ja.
Vad det nu är.
Men det var det för att du var där. Jag menar, Finest var Finest tills du kom in och blev Finest. När du var där och den bara dog när du lämnade det.
Det är lite synd. Det tror inte jag någon vill egentligen. Jag tror att alla vill lämna efter sig någonting som lever kvar.
Ja,
liksom. Så det var aldrig min önskan riktigt.
Nej, men var ett livsstilsmagasin? Eller...
På nätet, ja precis.
På nätet, ja. Just det. Ja, och vad gjorde du där?
Jag var chefredaktör där nästan större delen av min tid. Jag började som redaktör och jobbade väl inte så länge. Och var ambitiös och... klättrade snabbt och sen var jag chefredaktör och ansvarig för rekrytering av nya bloggar, allt innehåll på sajten.
Jag blev rekryterad bland annat.
Bianca Ingrosso också. Var vi faktiskt den första som hade.
Ja,
Samir Badran.
Ja.
Katrin var vi inte först med. Hon bloggade på en annan sajt en kort period innan oss. Men det var väl på Finest som hon blev känd på grund av en massa... kontroversiella skandaler. Utspel om barnflickor och annat. Så.
Vem var det? Katrin
Zytomierska.
Ja, just det. Ah, precis.
Så att, nej, men det, alltså, summa summarum så var väl Finest var ju någon sorts liksom, födelseplats för många influencers som man känner till idag.
Just det.
Daniel Paris är också en sån.
Just det. Och det var där du började så att säga, samla på dig
nätverket,
kändiskompisar.
Ja, men exakt.
Och sen, men du hade en fantastisk blogg själv. Jag läser den varje morgon. Om en dag du inte bloggade, så fan, han har inte bloggat.
Alltså, jag tyckte aldrig att jag var någon bra bloggare faktiskt. Jag tror man måste ha varit lite mer filterlös faktiskt om man ska lyckas. Jag är lite för att jag tänker för mycket på vad andra ska tycka. Och det är ingen bra recept för en bra social mediekanal.
Nej, fast jag tycker att du är öppen. Alltså, du gör ju ibland långa inlägg på Facebook där, över saker som du har funderat på eller reflekterat över eller varit med om som är som en artikel.
Ja, men det är nog nu. Så det var inte så mycket då faktiskt på den tiden. Mm. 2015 slutade jag där.
Men jag tyckte inte alls, jag kände inte av det här filtret du pratar om.
Nej, kanske bara jag som tyckte att jag hade det.
Du hade ett hemligt liv.
Exakt. Det har vi
som alla. Du hela tiden känner att det här vill jag inte berätta om.
Ja, men det har vi alla i någon bemärkelse, tror jag, ett hemligt liv.
Ja, det är sant.
Ja, det stämmer.
Nej, men så att, och så sa jag upp mig där 2015 och sen så visste jag inte riktigt vad jag skulle göra. Jag visste bara att jag inte ville göra det jag gjorde då. Och då hade jag egentligen ingen plan. Det låter ju inte speciellt ambitiöst kanske. Men sen måste man ju försörja sig. Så efter någon månad när jag hade sagt upp mig så var jag så här. Jag måste ju komma på vad jag ska göra med mitt liv. Så tänkte jag, vad har jag? Så som man ska tänka. Vad har jag för assets liksom?
Precis. Men vänta lite. Vad var det som gjorde att du sa upp dig då? Var det bara plötsligt en dag? Eller du fick sparken? Eller?
Nej, jag fick inte sparken. Utan jag sa upp mig på dagen egentligen. Och det var ett ganska, vad ska man säga, ett beslut taget i affekt. För jag tyckte det var en osund arbetsplats. Och sen så tyckte jag också att liksom arbetsplatsen började göra saker med mig som jag kanske inte hade liksom sett framför mig. När man jobbar på en sajt som har 1 miljon besökare i veckan, då måste man vara ganska hänsynslös. För i slutändan så är det ändå andra människors historier som man lever på. När man driver en bloggsajt. Och jag kände själv att jag började förändras på ett sätt som jag inte liksom ville förändras till, tror jag.
Berätta. Vad
ja, men
hände?
Det kan vara att man. Många av de här var unga människor. Jag kände att jag hetsades att liksom få in fler unga människor. Vars historier vi skulle leva på. Och i slutändan kanske inte de tjänade så mycket på det. Finest tjänade desto mer. Det kändes inte liksom ärligt. Det är liksom mitt ärligaste svar faktiskt.
Ja, precis. Ja, men jag förstår.
Det kändes bara som att det var ett gäng gubbar som drev en sajt som liksom byggde på unga tjejers historier. Det kändes inte fräscht faktiskt. Och jag hade också vänner faktiskt runt omkring mig som, ja men åtminstone två som ganska drivande sa så här att jag tror att du kan göra någonting annat än det här. Det här känns inte som att det här går i linje med vem du är liksom. Ganska länge, två personer som sa det. Till slut så började den där rösten att sjunka in. Liksom. Mm. Ja. Så var det. Mm. Ja.
Modigt skulle jag säga.
Ja, modigt hade ju varit att göra det kanske när Finest var som absolut störst. Jag vill nog inte säga att det är modigt att göra det när jag själv kände att vi hade kommit till vägs ände på något sätt. Alltså att vi hade nått piken och vi kanske inte skulle komma högre än så. Modigt hade det varit att göra det när det gick som bäst skulle jag säga. Så själv känner jag mig feg.
Nej, du är väldigt, när man, av det här lilla vi har pratat nu, du är väldigt självkritisk. Att, alla saker som vi som har sett utifrån, vi ser det som väldigt modigt att reflektera över sitt arbete och att kliva av någonting där man hade varit med och byggt själv så mycket.
Ja, just det.
För du har liksom byggt, många av oss liksom direkt när du slutar, vi slutar direkt liksom. Ingen vill vara kvar. Vi var där för att du var där. Många var där för att du var där. Så att jag tycker liksom som Yvonne säger att det har varit väldigt modigt. Så jag tycker inte det är fake.
Ja, men nu blir jag lite nyfiken, Sina. Det var då ni träffades alltså, förstår jag.
Ja, men vi träffades också någon gång i olika mingel innan du bjöd mig.
Ja, vi kände
varandra
innan.
Ja, absolut.
Men vad gjorde du på Finest, Sina? Att här kommer det fram saker som inte jag vet om.
Jag också bloggade där. Precis.
Aha, okay.
Så jag var bloggare. Jag hade faktiskt en hel del läsare. Det var lite roligt liksom.
Ja, men det var väl mer tiden som var din fiende, tror jag. Jag fick mejla Sinat några gånger ibland och säga att...
Var är du?
Deadline har gått ut.
Precis.
Det här är liksom lite story så. Of my life. Liksom alla ringer och säger deadline har gått ut. Liksom,
men det är sant som du säger att du hade mycket trafik. Men du var kanske inte drog fullt nytta av den skulle jag säga.
Nej alltså.
Men du hade ju andra sidan mycket bokade jobb som komiker.
Så ja att, men såklart, såklart. Men jag tycker det var roligt att lära känna dig. Och du är en otroligt viktig person i mitt liv. Och så jag känner en glädje över att jag kom i kontakt med dig.
Detsamma.
Tack.
Ja, Alex, vi hade ju en liten kaos i start här för att vi var försenade och vi fattade inte tekniken. Men det som hjälpte ytterligare kaos var ju två hundar som springer runt här i lägenheten. Hur kommer det sig att ni lyckas klämma in två hundar också?
Nej, men det är ju... Johnny älskar hundar. Jag älskar hundar också. Men Johnny har ju haft hundar liksom hela sitt vuxna liv, tror jag, mer eller mindre. Han har haft ett antal hundar. Och Jessie är en rescue-staffe som vi skaffade för 1,5 år sedan. Hon är 3.
Är det den vita?
Det är den vita.
Det är den lugna hunden kan jag då säga.
Ja, alltså det beror... Jo, men
hon har inte varit alltid lugn. Hon har uppfostrat
henne. Hon är ganska lugn faktiskt, det måste jag säga. Men hon, har ju, hon är ju den som har haft liksom, tuffast bakgrund av de här två. Baxter är ju bara 1 år, så han har ju inte varit gatuhund speciellt länge. Tror inte han var med om så mycket traumatiska saker, så han är egentligen bara en vanlig valp skulle jag säga.
Fast det är också en rescue dog.
Det är också en rescue. Ja, båda kommer från hundar utan hem.
Aha, okej.
Okay. Ja. Så att, nej men vi älskar hundar. Sen är det ju såklart, rescue är ju en speciell typ av hund. Det är ju inte för den veke kan man ju säga. Så att för mig är det ju en jättestor utmaning. Jag är inte så hundvan.
Nej, inte jag heller. Jag har ingen aning.
Inte jag heller. Min dotter är i det här sajten varje dag och baxar olika hundar vi ska hämta än. Så snart sitter jag i samma båt. Liksom.
Alltså man ska tänka sig för, tror jag, lite grann. Nu har det ju gått bra med de här två. Och med
men
Jessie.
De verkar ju trivas tillsammans.
Ja, men det gör de faktiskt. Det gör de. Men de fick träffa varandra 2 gånger. Så åtminstone kände av att kemin funkade. Annars blir det ju... Och 2 tjejer kan man ju sällan ha av staffetypen i alla fall. De går inte ihop.
Ja. Men berätta nu, för när vi kom in hit så var det ett enormt liv på dem. Men nu har det lagt sig, är det för att de håller på att liksom tuppa av efter all teknikstrul och blodsockret nej, men, är lågt? Och...
Nej, men jag tror att det är för att nu har de hälsat och sprungit runt och gjort sin rutin och nu är de klara, tror jag.
Och vi var sig... ute också och rastade dem under tiden.
Ja, det var vi. Det hjälper ju liksom. Ja. Sen är det varmt också, så att jag hoppas att de... tuppar av lite här.
När mina barn var små så ville de också ha hund. Och såklart ville ju alla barn. Och då hade våra kompisar som bodde i huset några hus bort. Hade de hund. Och så sa jag till mina barn. Den här hunden heter Jimba. Så sa jag, men Jimba är våran hund. Fast Jimba bor hos Anneli och Stene. Och det köpte våra barn så att de trodde att de hade hund.
Ah, smart.
På riktigt. Ja. Mina barn tar det. Herregud. Men ja, jag älskar hundar. Jag har haft hundar som barn, men vi bodde så stort. Vi bodde så stort sån här hus och det var en jättestor gård. Och man kände inte av att man måste springa och rösta dem och såna grejer.
Nej, men jag måste ändå säga att de här hundarna som är rescues är ju betydligt mer väluppfostrade än de här. Vi bor ju i Vasastan, de här vita små pudelkorsningarna som är liksom avelshundar.
Ja.
Som skäller och är arga. De här gör ju inga utfall mot några hundar faktiskt. Jessie har aldrig gjort det. Så att,
Jag trodde att det var risker med rescue-hundar, att de var vildvuxna.
De kan vara det såklart, men det, vi har ju tydligt liksom kikat på beskrivningen. Det är klart man inte vill ha en hund med aggressivitet. Ja, den blir svår att vända bort, liksom. Eller att uppfostra om, så att säga. Så att, det har väl varit grunden och inte... liksom. Jag var lite emot att ha hannar faktiskt först. Tikar är oftast lättare att ha att göra med.
Men har de inte gett sig på era skor än?
Jessie använde skor... för onani, tror jag.
Eller, det borde man testa.
Ja, det är inte så fräscht. Så nu har vi skaffat ett skoskåp så att hon inte kan hålla på och masturbera på skorna det här. Liksom, det är inte så fräscht att klampa runt i. Liksom.
Tidigare liv hon har samlat på skor som jag gör. Liksom.
Nej, vi såg att skorna var framme när vi kom hem från jobbet och hon har varit själv några timmar. Och så undrade vi alltid vad hon gjorde med dem. Så fick jag ju se det live en gång. Oh my God. Hon gnider sig mot skorna liksom.
Shoe lover.
Jag vet inte om det är någon sorts dominansgrej så här, att hon tänker så här, haha, nu har hon varit borta 4 timmar, nu ska jag onanera med din sportsko.
Revenge.
Men du, vad heter det? Är det lite grann som era bebisar?
Ja, det, för mig är det ingen skillnad. Det får man ju inte säga att en småbarnsförälder, för de tycker ju inte att det är samma sak oftast. Men för mig är det ingen skillnad. Så är det ju.
Ja. Blir det några bebisar mellan er?
Ja, vi hoppas det. Vi får se. Det är ju ett stort beslut liksom. Det ska man verkligen tänka igenom. Johnny och jag älskar barn båda två, så att sannolikheten är stor.
Ja,
ja.
Ja, mysigt. Vi älskar bebisar, jag och Sinat.
Och alla barn älskar Alex.
Jag vet inte om det är mitt... jag är ganska barnsligt sinne, tror jag.
Nej, barn är faktiskt bra människor, känner du. De känner av snälla människor.
De känner här är någon som är mentalt underlägsen mig, känner de.
Jag tror det beror på att de känner sig trygg med dig.
Ja, eller så kanske de känner sig sedda. Jag tror att vuxna generellt har ganska lite tid med barn. Så. Att man kanske inte hänger sig till lek och så. Jag gör det och det kanske är det som barn gillar. Jag vet inte. Killgissning.
Killgissning, ja.
Relationer. Det här är ändå en sån här podd. Men det kan vara relation till vad som helst egentligen. Men... det här med att både du och jag har varit sökande och vi har mycket kärlek i våra hjärtan. Och jag är så himla lycklig att du har hittat kärleken. Och jag bara väntar på, som sagt, liksom, jag är jättestolt, jätteglad att jag är nästan utlovad att vara sån här bestman, brutarna, slash vad fan ska jag vara? Så att säga, har ni planerat någonting inför liksom...
Nej, vi är inte där än riktigt. Man går ju lite långsammare fram när man blir lite äldre, skulle jag säga. Det går inte lika fort som... Eller jag gör det i alla fall.
Men alltså, jag fattar inte. Ska ni gifta er?
Nej, vi har inte kommit så långt.
Men vad var det du skulle vara? Best man? Eller gudmor? Jag fattar inte. Vad pratar ni om?
Hon vill vara någonting i alla fall.
Du vill vara någonting.
Nej, vad de vill ha. Jag hade pratat om det här för länge sedan. Och det är redan klart, hoppas jag. Men gifter ni er så kommer jag... Jag vet att du är själv sån här festfixare. Men fan i mig, lite sån här orientaliska islag ska komma.
Jag ska inte festfixa mitt eget bröllop. Det kan jag säga i alla fall.
Jag och Pernilla Pramberg.
Aldrig i livet. Två personer som inte kan passa tider. Det kan ni glömma. Jag ska ta Mia Jorpes faktiskt.
Jo, det är sant. Ja. Men vi kommer
att
hjälpa Mia.
Det är ju en kollega i branschen och en konkurrent samtidigt.
Ja. Mia, man kan vara vänner med konkurrenter också.
Ja, absolut.
Ja. Men jag kommer ändå vara med och hjälpa till, såklart.
Ja.
Ja. Men jag tänker, Sinat och Alex, ni kallar ju varandra för bror och syster.
Otroligt förvirrande.
Ja, och era släktband måste ju vara extremt avlägsna. Berätta om ert bror och systerskap.
Det här är liksom, kommer ifrån att jag har liksom 5 bröder, 4 i Iran, och den bror jag har här tyvärr har jag inte så mycket kontakt med. Men anledningen att den här benämningen kom till har varit för att jag känner att jag har enormt tillit till dig, Alex. Dan Alexander, jag sa Alex själv nu. Fy på mig. Och sen att jag... har liksom aldrig haft någon i mitt liv på det viset som... Jag glömmer aldrig när jag låg i skilsmässan. Du kunde typ... Om du såg mig att jag är online mitt på natten, du kunde ringa mig och prata med mig tills jag somnade.
Just det.
Sånt är fint.
Till en viss extent. Jag är också den vännen då, eller brorsan, som säger så här, nej men nu räcker det, nu måste vi gå vidare.
Ja, och så var det. Det här är också jättebra. Jag är väldigt ärlig. Jo, och det här är jätteviktigt, för det finns runt om oss finns det många som säger saker som de tror att vi vill höra.
Just det.
Men du är extremt ärlig också. Du säger till mig, jag älskar dig Sira, men vi pratar inte om det här mer, om vi ska ses nu. Lägg ner, eller vice versa. Och jag känner mig också väldigt privilegierad att du pratar med mig om saker. Och vi har den här verkligen sakrala vänskapen som är väldigt heligt liksom.
Det blir ju som ett familjeband, för att med släkt behöver man aldrig förställa sig, eller man kan vara exakt så där ofiltrerad och sur om man är det, eller liksom, ja, vilka känslor man nu än liksom vill släppa fram, så kan man göra det med familj. Jag tror inte kanske man gör det riktigt fullt ut med vänner.
Det är större risk, därför att man riskerar ju att vänskapen tar slut. Det tar ju slut med familjen.
Nej, exakt. Så det är väl därför vi upplever det som att vi har en sorts familjeband, därför att jag kan verkligen vara så här, nej nu... Ja, men jag är väldigt ärlig. Jag kan säga så här, nej, men nu orkar inte jag prata med någon mer. Eller nu behöver jag vara för mig själv.
Och sen
eller,
alltså,
jag är väldigt
vi kan
transparent. Liksom.
Mm. Vi kan liksom se saker till varandra. Kanske vad som helst egentligen. Som kan vara kanske lite barskt att säga det. Men vi vet att vår relation håller. Liksom, att den finns där. Och det är starkt och det finns där. Även om vi liksom säger, jag känner det här inte så jättebra just nu och utifrån jag ser det eller det ena eller andra. Jag tycker det gör oss som syskon för att vad den som händer, vi vet att vi finns kvar. Liksom. Det,
ja. Det. Vi har aldrig bråkat, peppar, dock. Peppar. Aldrig bråkat dock faktiskt.
Nej, vi är ganska föräldriga. Ja. Bra syskon.
Har du syskon, Alex?
Ja, jag har många syskon. Jag har några biologiska. Alltså en helbror, han var här nu i veckan med sin dotter. Och sen har jag en halvbror. Och sen så har jag en halvsyster. Och sen så har jag tre syskon som egentligen inte jag är släkt med biologiskt. Men som räknas som syskon. Det är en lång, lång historia. Men en barndomskompis till mig som jag umgicks med när jag var i 9-10-årsåldern. Hans mamma träffade min pappa på äldre dagar och blev tillsammans med. De är gifta än idag.
Ja, de
är fortfarande. Så på så sätt så...
Hon älskade jättemycket. Jag ser ibland att hon skriver
så,
grejer.
Så det är som en mamma. Jag har ju en mamma, men jag har två mammor. Så att,
det är ju jättebra.
Ja. Det är två fler än många andra.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Alexander, under den tiden vi har känt varandra, det är ändå över decennium. Jag har sett dig växa så mycket. Det är få människor runt om mig som har utvecklat så mycket och ändrat så mycket. För det är jättemånga gånger vi människor vill ändra på andra personer. Men du har fokuserat rätt för att vi kan inte ändra andra människor egentligen. Du har liksom, man kan säga, liksom gjort om hela kartan över det patch of life du hade valt från innan.
Ja.
Det är väldigt, väldigt också generöst av dig, för att dagligen ofta ser man på dina inlägg att du är lite hoppingivande, att du delar din resa och du delar dina funderingar, och många människor när ser dem, men man ser det, det ser ut som en sån här pojkbandskärna, så man tänker inte att du är så djupsinnig också samtidigt.
Vad ska jag så typ betyda?
Ja, okay.
Är det typ bara... en komplimang eller?
Ja, men pojkvann, den kommer. Men hur som haver, jag tycker liksom att som din syster, som jag älskar dig vad den du gör, även om du sätter eld någonstans, vad den du gör, jag finns på din sida, jag är som din soldat. Däremot, jag är extremt stolt över dig att du har utvecklats så mycket. Du är en förebild liksom. Så
tack.
Vad är kraft? Varifrån kommer kraften? Hur kan du, är det kommer från att du är så självkritisk och måste hela tiden uppnå nya level? Eller som...
Ja, självkritiken är ju en sida. Sen tror jag också att jag drivs mycket av revansch. Tror jag. När man kommer från uppväxtförhållanden som mig, där man inte... Det fanns inga förebilder i min familj vad gäller karriär. Alltså, jag vill inte prata illa om min familj, men det finns ganska mycket... liksom släktsorg i min familj. Alltså mycket drömmar som inte blev av. Och alltså nästan uteslutande alla vuxna förebilder hade en massa idéer och tankar om hur deras liv skulle se ut, och sen blev det raka motsatsen. Längre än så vill jag inte gå, men det har väl varit en del av så här, jag ska absolut inte bo kvar i Charlottenberg, jag ska absolut inte, ska säga, jag ska absolut ha någon form av karriär, jag ska absolut genomföra någonting som andra människor imponeras av eller tycker är stort liksom. Så det är nog drivkraften, tror jag. Jag är ju maskrosbarn, jag har bott i fosterhem och så. Så att mina förutsättningar har ju inte varit enkla. Men det finns ju, jag menar, jag är inte unik på något sätt. Det är massa människor som kommer från fruktansvärda, värre förhållanden än mig som gör ännu större saker. Jag vill inte slå mig på bröstet så, men utifrån den situationen jag kom ifrån så tycker jag ändå att jag lyckats bra liksom.
Ja, men känner du att den här driven börjar mattas av nu, eller känner du fortfarande ett brinnande driv?
Nej, den mattas inte av ett dugg.
Nej.
Jag tycker, ibland kan jag komma på så här, jag är 46, jag behöver inte bevisa så himla mycket till liksom. Men, det, ja.
Men vad är nästa steg nu då? Vad har du som nästa delmål?
Ja, men nästa delmål är väl att dra liksom, nytta av talets gåva som jag ofta för att jag har, eller ja, mitt skrivande som jag faktiskt inte har gjort någonting av mer än att inspirera folk på Facebook kanske.
Jag tjatar ganska mycket att du ska skriva några rader om dagen innan du lägger dig. Men det kommer, jag tror att det kommer. Jag tror att bockar föds när de är redo för dans, precis som barn.
Så det är väl, det är väl mitt nästa delmål, tror jag. Och försöka ta något steg i den riktningen i alla fall.
Mot författarskap alltså.
Ja,
ja.
Föreläsningar. Och föreläsningar också.
Ja. Alexander, du utsågs till Mr. Gay.
För 21 år sedan.
21 år sedan, men du, en Mr. Gay, always Mr. Gay. Ja. Berätta, hur gick det till?
Nej, men det var, tävlingen i sig var väl inte någon så här. Det var en partykväll under Pride på Münchenbryggeriet och Johnny var med i tävlingen också.
Ja, han kom tvåa.
Nej, jag tror inte han kom tvåa, men han var med i tävlingen.
Aha.
Men vi var, ja, så det kom jag på faktiskt på först nu, bara för något år sedan. Det hade jag glömt bort.
Att Johnny var med?
Att Johnny var med.
Din nuvarande pojkvän?
Ja, exakt.
Du snodde ju honom från ex-politikern Fredrik Federley.
Nej, inte riktigt. Han var.
Vad gick det till?
De hade redan gjort upp i samförstånd att de inte skulle leva tillsammans när vi började prata. Så att, nej, jag snodde honom inte.
Nej, okej, då var det klart.
Jag var nära och bara slå till det. Bara, vad säger du?
Men vi kände varandra sen innan, jag och Johnny, sen några år tillbaka. Så att, det var inte så att det var en helt ny person för mig. Liksom. Och vi var med i tävlingen tillsammans, även om inte jag minns det, så var vi bevisligen det. Liksom.
21 år sedan.
Man kan säga att det var inte kärlek vid första ögonkastet då.
Nej, det var det inte. Men jag var bara intresserad av kaotiska killar på den tiden, 2001. Så jag var inte intresserad av bra killar som Johnny.
Nej, men jag tycker att det ändå ger lite förtröstan. Därför att man är så påverkad av, eller man, det är så hypat det här att kärlek ska ske vid första ögonkastet.
Ja.
Att som att det är den riktiga kärleken, den är ske vid första ögonkastet. Men då är det så kul att höra att det finns andra typer av kärlek som växer fram. Eller ja, det går via relationer, eller det, ja, det är svepande. Man kommer och går i livet och sen plötsligt så möts man. Och då uppstår det kärlek.
Ja, men jag tror verkligen på att kärlek är lite som alkemisten, att människor reser alldeles för långt. Alltså att det finns mycket närmare än vad man tror. Sen är jag ju också, när man har haft ganska många relationer som jag har haft och liksom haft relationer sen jag var 17 år. Och periodvis var det som nonstop, jag var aldrig singel. Då mot slutet utav, eller mot mitten av livet, så kommer man mer fram till att kärlek behöver inte vara där som det var när man var 20. Att det måste vara liksom det här passionerade. Kärlek kan också vara liksom vänskap. Alltså självklart finns det attraktion, men det har förändrats, ska jag säga, för min del. Jämfört med för 15 år sedan. Att jag tittar på olika saker idag än vad jag kanske gjorde då.
Just det. Men hur uppstod era förälskelse? Var det från vänskapen och så plötsligt en dag så kände du att man gör ju kär i honom? Eller?
Nej, jag blev nog kär i honom redan första gången vi fikade. Det kände jag nog. Jag
är då, ganska 20 år sedan när ni var
med Johnny? Nej, alltså för 2,5 år sedan.
Ja.
När vi gick ut och tog en fika.
Jag minns det.
Så att, nej men jag är väl ganska lätt till förälskelse, tror jag. Sen är det ju liksom att Man kan bli förälskad och sen så går det över fort. Och så var det inte med Johnny, utan vi hittade någon vänskap. Johnny är en fantastisk person, en bra pappa, en bra liksom husse, en bra vän. Ja, men han är verkligen det. Det är en bra kille liksom. Sådana växer inte på träd, det gör de.
Nej, men ja, verkligen. Jag känner också att han är en av mina kära vänner nu. I och med att jag har träffat honom med dig. Men jag är alltid den som kommer att vara först och främst din syrra, liksom, oavsett vilka
saker. Det är okej. Jag delar gärna faktiskt. Jag har inte den typen av, vad ska man säga, tro att när en relation tar slut så måste man börja dela upp sina vänner igen. Det vill säga att man går vidare i livet med de man hade innan relationen. Utan jag är mer för att...
Nej, det var inte det jag menade. Jag hoppas att ni lever i 100 år tillsammans i alla era dagar. Men jag vill bara säga att jag är alltid... Att min lojalitet alltid ligger hos mina syskon och nära vänner. Jag är lite sådär, lite... När det gäller sådana saker, jag är lite sådär... Vad kan man säga?
Gatekeeper.
Ja, precis. Jag är lite gatekeeper.
Men jag tar fasta på det lite grann som du sa. Att jag tycker att det är intressant att ni har träffats och då hände ingenting. Och så träffas man senare i livet och då plötsligt uppstår kärlek. För att det är som att kärlek uppstår i, som ett fönster i tiden.
Ja, just det.
Mellan två människor. Och det gäller att tajma de här fönsterna. För ibland kan jag uppleva, jag har någon killkompis som jag tänkt att ja, men kanske hade jag blivit kär i den här personen för 20 år sedan.
Just det.
Och ett annat exempel är min exman då. Han är ju chalmerist. Och när jag var i 20-årsåldern så var jag uppe på Chalmers. För jag tänkte, ja, men det är väl bra att läsa på Chalmers. När jag funderar på vad jag ska göra med livet. Och då kom de här chalmeristsnubbarna med långa, vad heter det, kepsar med flätor. Och sjöng liksom. Och jag var helt svartklädd och lite sådär punk. Och bara kände, jävla idioter. Sen 5 år senare träffade jag en snubbe som ingenjör. Gifte mig med honom.
Just det.
Och var tillsammans i 20 år. Skaffa barn och sånt där. Och nu känns det som att det är bara ingenjörer, bara så här gamla gubbar med tjock i mage som jag återigen är bara ointresserad av.
Ja, just det. Ja, men det är ju olika platser i livet, tror jag. Jag var absolut inte redo för en relation. Men Johnny tror jag har varit... Alltså, jag ska inte säga att han utvecklas mindre än vad jag gör. Men han har mindre att utveckla, egentligen. Alltså han har alltid varit liksom, haft en karriär och hans vad ska man säga, fokus har alltid varit liksom ganska familjeorienterat. Alltså han har inte haft de här liksom livsresorna som jag har haft, alltså upp och ner. Ja.
Du är ju konstnär själv i grunden. Liksom, så
ja, men egentligen, jag gillar ju lite det kaotiska till en viss gräns. Och John gillar ordning och så att jag tror att vår relation...
Kombo.
Ja, vi är en bra kombo nu, men för 20 år sedan hade det varit en katastrofkombo, tror jag. Det hade inte varit en vecka ens.
Tur att ni väntade.
Ja.
Men du har faktiskt genom din relation och har lärt mig någonting. För jag, som du vet, ofta hamnar liksom i relationer där det är totalt kaos.
Just det.
Det är så här katastrofer som man ska liksom hela tiden försöka laga någonting hos den andra personen.
Just det.
Och jag måste säga att jag... bli uttråkad i sån här vanlig liksom relation. Och det här är första gången i mitt liv.
Det är som ett självskadebeteende.
Ja, men absolut. Absolut. Tittar man på mina rötter så man fattar varifrån det kommer. Liksom blir bortgift när man är tonåring. Men hur som haver, det sista killen som bjudit ut mig bad mig att hjälpa honom att köpa vapen.
Okej.
Okay. Bara för att jag är typ invandrar och brud. Liksom.
Jag antar att det inte blev någon andra dejt.
Nej, det blev verkligen inte det.
Eller så blev det det, själva överlämningen av
nej, men av på allvar. Och han träffade en massa så här... han funderade typ konventera. Det är vackert att konventera till vilken religion man vill. Men däremot att be mig att ordna vapen till honom, det var droppen. Liksom. Så jag bara...
Tur att det inte höll.
Nej, alltså, det blev aldrig, vi var egentligen aldrig tillsammans, det var bara liksom in the beginning liksom. Däremot, jag är fortfarande chockad, vad är det hos mig som gör att jag skulle vara någon som skulle kunna sälja vapen till någon? Jag menar, det enda jag har langat till folk har varit saffran i hela mitt liv liksom.
Det är nog ingenting hos dig, tror jag, det är snarare någonting hos motparten, tror jag, dens fördomar och idéer.
Ni lyssnar på ännu en jävla relationspodd med mig, Yvonne Skattberg, och Sinat Pisade. Och gästen idag är ju Alexander Ervik.
Ervik.
Och vi är så glada att det här podden blev av, för att du är efterlängtad både hos våra lyssnare och vi har längtat att träffa dig. Och vi har faktiskt brytit den här cirkeln som skapade så mycket trassel varje gång vi ska spela in dig. Men det var bra att...
Då får vi bara hoppas att ljudet spelades in.
Ja, vi vet inte. Jo, vi har kollat det.
Det visar sig.
Vi ska börja avrunda snart, men jag tänkte om din långa karriär, om du skulle se tillbaks, vilket är det bästa eventet som du har genomfört? Eller det mest, vad jag ska säga, framgångsrika, eller det du är mest stolt över, eller vad säger man?
Ja,
bästa giget.
Jag brukar svara samma svar på den frågan. Det är ju invigningen av Pride Park som jag gjorde 2019. Det ligger mig nära till hjärtat naturligtvis. Och sen så Fadimegalan är jag väldigt stolt över. För att som Sara Mohammed har sagt flera gånger, att jag tog hedersfrågan in i nya korridorer. Det är lite det som
stämmer. Det
essensen av mitt yrke är ju helt enkelt att liksom etablera eller presentera någonting för helt nya människor.
Du gör så mycket välgörenhet, och jag som sitter i styrelsen med Nyamko Sabuni, Elisabeth Massefritz och andra i Glomalipula Fadima kan verkligen medge att när du kom det blev helt annorlunda. Plötsligt alla kände till det här.
Med enkla medel ska jag säga. Det är faktiskt ingen jätteinsats som jag har gjort, utan det är ju min gästlista som jag naturligtvis redan har. Så att det är ganska skönt att man kan göra stor skillnad med en knapptryckning. Liksom.
Och sen var det liksom både Malou von Sivers och Nishti som kämpat som konferensierare.
Ja.
Så här. Och du står där. Det är många människor han kan arrangera när det väl gör det. De är inte på plats själva. Du slår där ett slet. Och ofta de här galerna blir mycket längre än man hade tänkt. Så.
Ibland någon timme längre faktiskt. fast nu har det blivit bättre senaste åren faktiskt. Där.
Men, och vilken skulle i så fall vara den jobbigaste galan då, eller eventet, säger jag?
Ja, men det jobbigaste är väl, så här, jag tror inte jag vill droppa liksom själva namnet på kunden. Men det har väl varit någon gång när jag har tagit på mig någonting där jag har tänkt att ja, men det här kan jag nog dra folk till. Och så visar det sig att, att ämnet helt enkelt inte är tillräckligt intressant. Nu idag gör jag inte de misstagen riktigt. Men för mina första 2-3 år, då tog jag ibland en del eventuppdrag som var ganska svårt att dra folk till helt enkelt. Men med åren och med tiden så lär man sig liksom vad som är allmängiltigt intressant och vad som kanske kan vara svårare att få folk intresserade av.
Och slutligen då, vilket är drömgigget?
Drömgigget är väl, jag höll på att säga Guldbaggen, men det är ju min kompis Mia Jorpe som har det, så jag säger inte det. Drömgigget? Ja, men alltså, det hade varit kul att göra någonting med relation till mode, även fast jag själv inte är intresserad av mode, men som festfixare så gillar man ju bilder där folk har klätt upp sig och ansträngt sig, och det kanske inte alla gör till en vanlig bokrelease. Så att någonting med mode kanske hade varit kul.
En modemässa alltså. Då skickar vi ut det i universum så
ja,
att universum
kom
svarar.
Kom till mig.
Jag tycker du ska hålla i elgaran.
Nej, det kan jag säga. Jag tror att det aldrig kommer göra faktiskt. Jag tror man måste... Det hade inte känts fair att jag hade fått göra det. För att jag är inte tillräckligt intresserad av mode. Jag tror att det behöver vara någon som verkligen älskar mode.
Ja,
Fredrik Robertsson kan ta det.
Ja, Fredrik.
Alex, du har ändå gått ut och är öppen med att du är homosexuell. Har du stött på något, vad ska jag säga, hat, eller har du blivit utsatt för någonting i den vägen?
Ja, men det har jag. Ganska omedelbart. Alltså innan Mr. Gay, som på den tiden var en ganska stor grej. Idag är det inte någon stor grej, men fick ganska mycket uppmärksamhet i året. Det var med Annika Lantz talkshow och jag var helt sida i Aftonbladet. Alltså det blev ganska mycket uppståndelse. Det var ju någon sorts gayår. Och då fick jag ju ganska omedelbart hat. Och sen var jag med i en dokusåpa samma år. Och Och sen,
men vänta lite, detta var ju, vilket år var
2001.
Det? 2001. Men då fanns ju inte sociala medier på samma sätt. Och,
nej, ja,
eller hur yttrade typ sig då? Som,
men det här är liksom, fast folk knappt, fortfarande kommer ihåg det, fast det var så länge
sedan. Ja, men man fick ju handskrivna brev på den tiden.
Åh, hjälp. Ja. Hur orkar folk hata så mycket att man sätter
sig och skriver? Så jag fick ju handskrivet brev från nazist då, 2001. Det polisanmäldes ju såklart. Då stod det uttryckligen att jag borde, sådana som jag borde skjutas. Polisen hade adress och så på vederbörande, men det ledde aldrig till något åtal. Man ansåg, inte att, man ansåg inte att det var ett konkret dödshot.
Ja.
Utan det, då hade personen behövt skriva så här, jag kommer att skjuta dig. Men för den som tar emot ett sånt hot så skillnaden är ju marginell. Ja. Liksom, känslan blir ändå densamma. Och sen dess så har det väl stötvis då och då kommit diverse. Jag har väl totalt haft 9 stalkers. Det har varit en blandning av liksom män, kvinnor, diverse galningar. Jag har haft hemlig adress ibland och sådär.
Ja. Och då har det varit liksom hatiska inslag i den typen av förföljelse? Eller?
Alltså så att hälften av dem har ju handlat om sexualitet och hälften av dem har ju handlat om något helt annat. Helt
folk enkelt. Kan vara besatta. Ja. Det här har...
Under Finest-tiden var det ganska mycket människor som blev besatta av, för det här Finest blåstes upp i media och liksom kändes som en stor grej och alla fick inte vara med och det såklart, och det byggde någon sorts hat. Så att, men nu har det varit lite lugnare de sista åren, måste jag säga.
Beror det på pandemin eller beror det på att liksom hatarna har backat eller de har gett upp eller vad är det som har...
Nej, men jag tror att det beror på att jag, när jag jobbade på Finest, då blev jag ju, förekom jag ju frekvent i media. Nu händer det ju att jag är med på någon vimmelbild från de event jag arrangerar, men jag skulle inte säga att jag är en offentlig person i den bemärkelsen som under Finest-tiden. Så att jag är inte tillräckligt intressant helt enkelt just nu. Jag är inte tillräckligt aktuell. Jag jobbar i kulisserna liksom.
Ja, men jag har ingen stalker heller, Alex. Så att, jag är inte heller tillräckligt intressant för stalker.
Nej, alltså, stalker, jag har fortfarande liksom i sluten vård. Jag har varit riktigt läskigt, jätteobehagligt. Man kan inte gå till vardagen. Det påverkar en enormt mycket. Det är inget kul med stalker.
Det läskigaste är väl det ganska närtid. Det var ju när jag 2019 gick ut med det här uppropet mot jag ska gå i Sölvesborgs Pride-parad.
Ja.
Och då hamnade jag ju på en dödslista, så nazister, en dödslista hos nazister. Och det kändes ju kanske det värsta, skulle jag säga. För det blir så konkret. Liksom.
Jag förstår. Och i ljuset av det som hände i Almedalen nu så är det ju reella hot.
Jag tänkte
det är inget att leka med. Nej, det är jätteobehagligt.
Men däremot tänker jag så här, jag tänker inte leva i skräck. Alltså jag har gjort det periodvis i mitt liv och jag vägrar göra det helt enkelt. Mm. Sen tror jag att när man har blivit hotad så många gånger som jag har blivit, så blir det så att när man går i tunnelbanan, man står inte nära spåret, alltså man kollar på kvällarna när man är ute och går, det där kommer aldrig försvinna liksom. Det är en del av mitt sätt att
hantera vardagen. Det är som vi kvinnor har det.
Exakt. Ja. Nej, men jag fattar precis. Ja.
Till och med när jag åker rulltrapporna, jag ställer mig alltid vid sidan och jag ställer mig på ett sätt som jag kan se bägge sidorna.
Ja.
Att ingen kan knuffa en eller ingen kan liksom. Det är jättehemskt det här.
Men det är man vänjer sig liksom på något sätt med det.
Det känns otroligt skönt att vi har verkligen lyckats att spela in podd med dig.
Äntligen.
Det har inte varit lätt liksom.
Det var tredje gången gilt, va?
Det här var tredje gången gilt, ja.
Precis. Och mina damer och herrar och ekipinära, ni lyssnar fortfarande på ännu en jävla relationspodd med mig, Zinat Pirzadeh. Och Yvonne Skattberg, och med oss har vi fantastiska Alexander Arvik. Alexander, innan vi avrundar, är det något du vill ge till våra lyssnare som lyssnar på dig, dina lyssnare nu, som de kan ta med sig från det här?
Ja, kompromissa inte för mycket, ska jag vilja säga.
Bra tänkt, bra sagt menar jag. Bra.
Mycket bra sagt. Och vi tackar för oss.
Tack så hemskt mycket för den här gången. Och tack Ervik, härligt att se dig.
Tusen tack.
Och jag beklagar det här radio för att ni måste se min underbara vackra bror. Och vi avrundar det här. Ha det så bra, puss och kram. Hej.
Du har lyssnat på ännu en jävla relationspodd med Zinat Pirzadeh och Yvonne Skattberg.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.